Ja, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kyriotetes-podden. Idag åter med gäst Staffan Jonsson, och du ska få presentera dig närmare alldeles strax. Vad är det vi ska säga, Erland?
Ja, du kan börja med att tala om vad du heter.
Ja, just det, det brukar jag glömma bort. Horst Henrik Liljeström heter jag fortfarande.
Och jag heter Erland Kornfeld, och vi börjar med att tala om att om vi säger intressanta saker, vilket vi hoppas, så är det vars och ens synpunkter.
Ja, och vill man komma i kontakt med oss så kan man göra det via sociala medier. Vi finns på Facebook och på Instagram. Och vill man mejla så är adressen kyriotetespodden@gmail.com.
Och det tycker vi om.
Ja. Då så. Då ja. Har vi väl dragit det vi måste, va?
Det har vi.
Och idag så sitter Daniel bakom spakarna. Han kanske kommer att med något fiffigt inlägg här. Vi får se. Okej, Staffan. Välkommen.
Tack.
Första frågan blir, vem är du?
Ja, yrkesmässigt så kommer jag från kulturvärlden. Jag är utbildad regissör. Har läst dels vid Lunds universitet och har en regiutbildning från USA. Där jag var på ett Fulbright-stipendium. Treårig utbildning. Så jag har jobbat inom kulturvärlden först som regissör och projektledare och skribent. Jag var frilans under många år när jag kom tillbaka från USA, och sen blev jag teaterchef. Var det i 8 år för regionteatern i Kalmar och även för Angeredsteatern i Göteborg.
En fullfjädrad kulturarbetare skulle man kunna säga.
Ja, det kan man säga. Men sen kom jag ju att bli... Det var så jag hamnade i Järna då, Södertälje. Så blev jag rekryterad till tjänsten som kultur- och fritidschef i Södertälje. Så det var jag i 12 år. Det var en lång tid.
Och vart befinner vi oss då? Vilket år var det?
2007 började jag här då. Så det är ett tag sedan. Och det som lockade mig egentligen till Södertälje och till Järna var just Ytterjärna och det sammanhang, antroposofiska eller andliga sammanhang som finns där.
Jag vet att du har sysselsatt dig en hel del med andliga eller esoteriska frågor genom livet. Mm. Så det är väl ett intressant, så att säga, en intressant del av CV:t också. Mm.
Ja, det har jag nog inte skrivit på CV:t, men jag har alltid varit intresserad av livsåskådning, andliga frågor. Varit en sökare, som man brukar säga, då, eller en finnare också. Mm. Och har i olika perioder då intresserat mig för Jung, de olika buddhism, de olika stora världsreligionerna, deras kosmologi och syn på livet och människan och hur man ska leva ett gott liv handlar det om till syvende och sist. Även antroposofi har jag kommit i kontakt med där. Och framförallt när jag är intresserad mig mer och mer för kristendomen och kristen mystik. Mm. Och det är ju som att gå tillbaka till de egna kulturella rötterna efter många utflykter i buddhism, hinduism och så vidare. Då. Att gå till de egna traditionerna och funnit en stor rikedom där. Och då kom jag också i kontakt med antroposofin och Rudolf Steiner. Men jag kom också i kontakt väldigt konkret med antroposofi, och det var för att när vi bodde i Kalmar så bodde vi väldigt en kilometer från Solmarka gård, den här biodynamiska gården som jag tror startades på ett initiativ härifrån också. Och vi köpte vår mat där, och de hade en sån här gårdsbutik som dörren var alltid öppen och man la pengar i en skål på bordet så här. Och sen vår äldsta dotter då, som gick på deras Waldorf-dagis där. Det var en helt fantastisk verksamhet. Och då hade de väldigt mycket kontakt med Järna, och det fanns ett utbyte. Så vi besökte Järna vid flera tillfällen innan vi flyttade till Södertälje. Och jag fascinerades av platsen, den här dess estetik, skönhet och den atmosfär som fanns, nästan en helande atmosfär med arkitekturen, trädgårdarna, och bevistade några kulturarrangemang också. Så att, det var mycket det som lockade, att det, man kan bo i Järna. Mm.
Men bara haka på det här spåret med kristen mystik. Mm. Vad erfarenhetsmässigt, tänker jag, för det är väl en sån här fråga som jag tycker är modern. Inte den ideologiska aspekten av det hela, utan den egna erfarenheten. Mm. Som gör att det på något vis klingar an en ton. Mm. Både när man kan komma till platser, men även människomöten. Mm. Om du kan säga någonting om alltså den egna erfarenheten på de här områdena.
Mm. Men kristen mystik pratar ju väldigt mycket om den egna erfarenheten. Att det räcker inte med den här, vad man kallar det, söndagsskolekristendomen. Det är ett antal trossatser och dogmer, utan att man måste på något vis söka själv efter en gudsupplevelse, en erfarenhet av tillvarons djupare dimensioner, och hur kan man göra det, man kan få hjälp på vägen. Men det är det de kristna mystikerna ägnar sig åt väldigt mycket, och försöker beskriva de här erfarenheterna som man har då av hur allting hänger samman, och hur människan också är mycket i centrum för världen.
Men har du upplevt något slags gensvar i den typen av frågor här i Järna? Alltså de egna erfarenheterna och att man kan mötas på det området?
Ja, alltså när jag möter antroposofer, är väl inget, alltså människor och läser, så känner jag, alltså jag känner ju igen väldigt mycket, alltså och Rudolf Steiner var ju en enormt beläst man, så han och även filosofi, så att det känns inte främmande på något vis. Så jag söker väl snarare de gemensamma, vad säger man, de gemensamma nämnarna, menar jag vet, det blir, jag har intresserat mig också väldigt mycket för den antroposofiska teologin då, läst Emil Bock bland annat, som det var en fantastisk som ingång i hur han såg på Kristus gestalten och det här är ju sant, alltså det är när man upplever att det är ju det att när man läser någonting som då på något vis får genklang i sin egen erfarenhet på något vis. Alltså det är något som man redan har haft kännedom om och man sätter ord på det. Så det var väldigt inspirerande. Men sen pratade jag med någon präst i Svenska kyrkan, och då blev det sådär att det blev nästan en onödig motsättning där. Alltså hur man såg på Kristus, hur man tolkade in den och att vi tycker så här och de tycker så där, och därför så, alltså det finns ju ekumeniken, men det blev ändå någon slags onödig. Jag har inte upplevt det när jag har pratat med antroposofer, men vissa har påtalat att det ibland kan bli den typen av ställningstagande.
Jag tror motsättningen består av, kan man säga, en grundläggande hållning i antroposofi är kunskapsfrågan. Ja. Det vill säga andlighet är ett kunskapsområde. Mm. Medan i kyrkan är det ju oftast en trosfråga eller trosområde. Mm. Mm. Där brukar väl vara liksom en motsättning i varje fall. Mm. Och då blir det ju, den gemensamma nämnaren är ju kanske mer det här, den egna erfarenheten. Mm. Men när man sen hamnar kanske mer på en ideologisk fråga, så är det frågan om det är rätt mot Gud att forska i vem man är. Mm.
Men det är ju därför som många kristna mystiska tänkare, även mer moderna som Thomas Merton, har jag läst av Simon, att de tar fasta just på alltså, att den personliga erfarenheten av Gud, att det handlar inte bara om att man ska, och att tron är mycket mer omfattande än att man ska tro på någonting, utan det handlar ju om att hänföra, se miraklet, att liksom reflektera och hänföras av tillvaron och av livet. Alltså det är något mer allomfattande då än någon slags enkelriktad, att man måste tro på någonting. Ja.
Men om jag skulle fråga så här, att alltså, vem är Gud eller vad är Gud? Vad skulle ditt svar vara då?
Mitt svar är att jag där går jag lite grann till treenigheten inom kristendomen, att Gud är väldigt mycket den heliga ande, att det finns en god ande som finns i världen i vår värld, så att säga, och att det handlar väldigt mycket om att ge plats, alltså människan måste ge plats åt den här goda anden, för det finns också andra andar som inte är lika som är destruktiva, alltså och då är man bortom den här psykologin, alltså med vad ondska kommer ifrån, så det handlar väldigt mycket om de gudomliga andarna, att låta sig inspireras av det. Och Kristusgestalten var ju då en person som då till max då, kan man säga, hade den heliga anden i sig. Han liksom var helt uppfylld av det, så han blev liksom gudomliggjord från att vara. Och det är väldigt sällsynt att det finns andra gestalter som har haft den här att man ger upp så mycket plats, egot tonas bort och så vidare. Men alla har den potentialen. Det är också att kunna bli Kristuslika då, att kunna ta till sig av. Och på något vis är det är ju väldigt förenklat om man ska sitta här på några, men på något vis är mitt Guds begrepp då, att det blir ganska konkret också, för att man känner när man är inspirerad av den här den goda anden, så känns det, alltså det är hur man får ett flow och saker och ting faller på, och det man då gör som har ett stort värde, det är ju anden genom sig, alltså där man själv blir lite grann av ett verktyg, alltså det är inte mitt eget, utan då uträttar man någon, alltså man blir som en agent för någonting större, så att säga då, det är inte av egen kraft, utan man behöver komma i kontakt med den här större kraften.
Och då skulle jag bara slänga in mitt favoritcitat från K.G. Hammar, för han fick frågan, alltså, vem är Gud? Men då sa han att man kan omformulera det, vad är Gud? Ja. Och K.G. Hammars svar blev då att Gud är en erfarenhet av att vi alla hör samman.
Ja.
Den gillar jag.
Jag blev lite sugen på den medan vi pratar här och svära i kyrkan. På så vis att vi, jag här som antroposof är gärna, och nu är jag inne på det här med goda och onda andar. Vi vill gärna lokalisera de goda andarna till Ytterhjärna och de onda till Södertälje. och då tänker jag att du har ju lite erfarenhet av båda orterna.
Ja.
Hur ser det ut?
Ja. Jag kom ju hit som kultur, alltså i rollen som kultur- och fritidschef i Södertälje. Det har sina sidor att vara en kommunal tjänsteman i en politiskt styrd organisation. Men vad som hände väldigt tidigt var att jag uppvaktades av två personer då, Marius Wahlgran och Ulf Wagner, kring deras idé om ett Hilma af Klint-museum. Och det här var ju 2008, alltså långt innan den stora utställningen på Moderna Museet. Och det inledde liksom ett samarbete, kan man säga, med Ytterhjärna kring möjligheten att skapa det här museet då, till den här andliga konsten. Jag kunde inte tänka mig en bättre plats än Ytterhjärna i det sammanhanget. Så vi inledde, jag engagerade mig väldigt mycket i det här då, arbetet, och vi bildade en stiftelse där jag var kommunens representant och drev de här frågorna inåt kommunen också, även om det var ibland svårt att få gehör och sådär. Jag stödde också, det fanns ju ett ekonomiskt stöd till kulturhusets verksamheter och repertoar, och vilket ibland var ifrågasatt, om jag såg ett stort värde i det, och försökte alltid stå upp för det. Så att jag försökte ja, hitta goda samarbeten med yttergärna. Mm. Och jag lade också märke till inom kommunen att man visste inte riktigt hur man skulle förhålla sig till yttergärna. Mm. Dels var det ju naturligtvis en profilfråga för så vad gör Södertälje unikt? Så här? Mm. Och det är ju, ja, vi har, det är ju några saker, den här industristaden, och vi har den här stora befolkade assyrianska kulturen, och sen har vi yttergärna och antroposoferna, men här var man lite, man visste inte riktigt hur man skulle hantera det här, och sen blev det negativ publicitet ibland kring vaccinationsfrågor och sånt här, och medan jag förespråkar att det här är ju verkligen liksom den stora profilfrågan då för Södertälje, att vi har den här verksamheten.
Men jag tänker, som brobyggare då, hur skulle du beskriva synen i Södertälje hit ut? Alltså när man sitter i Södertälje och tittar ut mot Järna, vad ser man då?
Det är väldigt olika, okay. Alltså hur man upplever yttergärna. Många uppskattar ju naturligtvis platsen oerhört och tar alltså som ett besöksmål. Och medan andra, tror jag, uttalade liksom, ja, jag förstår mig inte på det och det är en sekt. Alltså man får höra sådana saker. Och jag vet att det var ju tidigare motsättningar med... När yttergärna växte fram då, med kulturhus och de här verksamheterna, att det fanns politiker som direkt motarbetade den här
etableringen. Vi hade det i något poddavsnitt här med någon annan representant som arbetat i Södertälje kommun, som vi pratade lite om, Hans Mattsson, som var en sån som styrde och ställde i Södertälje för länge sedan.
Men jag tror att det fanns en stor bestörtning när Vidarkliniken lades ner och så. Man tyckte det var synd, verkligen. Mm. Och försökte också påtala det, alltså, i den offentliga debatten då, som fördes i Rikspressen och så. Men så att jag upplevde inte den här... Man pratade mycket om motsättningen, men jag tyckte inte att jag såg några liksom negativa konsekvenser. Så.
Du menar att det finns inte någon riktigt negativ liksom attityd i Södertälje, alltså i kommunen, gentemot antroposofer?
Nej, det är officiellt absolut inte. Nej. Utan men sen kommer det in på personnivå, och jag vet ju människor som till och med bor i Järna och som inte har satt sin fot här ute. Man åker förbi och ser det på avstånd och så, är det inte för mig så. Och det är synd alltså.
Men har du någon uppfattning vad det baseras på? Vad är det man stör sig på?
Ja, det är väl den här sektstämpeln då. Att man inte förstår vad det är då. Så här, och då känner sig exkluderad då. Det, ja.
Men du kom ju, du så här, bytte ju fot sen.
Ja.
Och när du kom in i sekten, hur ser den ut inifrån?
Ja, jag blev ju anställd av Vidarstiftelsen då, en av de här aktörerna då i yttergärna, för att det var ju två uppdrag som jag såg det då. Dels var det att driva infrastrukturen, de här verksamheterna då, kulturhuset, restaurang, kongress, konferens, hotell, även trädgårdarna och vandrarhem, och alltså ta ett samlat grepp om det, för att ett uppdrag var helt enkelt att få det lönsamt då, för att det gick alltid back, och hur skulle det kunna ske då. Men det andra uppdraget som var väl det som jag var mest intresserad av, det var att utveckla platsen och allt sätt att alltså det har en enorm potential gick tillbaka till de ursprungstankar som fanns på 60, 70, 80-talet när det här växte fram.
Men kände du igen någon sekt? Kände du igen sektstämpeln inifrån?
Nej, det gjorde jag inte, utan min ingång att jag tog det här jobbet, det var ju att öppna upp platsen då. Och att det här skulle bli ett centrum, inte bara för antroposofi, utan för en positiv, alltså alla som ville bidra till en positiv samhällsutveckling utifrån en viss värdegrund och vissa idéer då, alltså idébaserat väldigt tydligt då, men inte begränsat till antroposofiska synsätt då, eller att man skulle bredda de antroposofiska synsätten helt enkelt då. Så att mycket, jag gjorde ju snabbt en utvecklingsplan där med tre olika huvudspår då, där det ena var ju att bygga vidare på samhället då, så village heter det då, en plats där människor bor och verkar, och att det fanns ett, det såg jag ju genast att det fanns ett väldigt sug efter att bosätta sig här. Många ringar, alltså, finns det bostäder, man ville finnas i det här sammanhanget, och det fanns både naturen, kulturen, som är ett sånt här stående begrepp också inom antroposofin, kulturutbudet, och att försöka bygga vidare på det, både bostäder men också locka företagare som delar de här idéerna då, i ett brett perspektiv med hållbarhet och en hållbar utveckling. Och det fanns en rad delar i det här, att bygga det här samhället, men också bygga vidare på platsen som en utbildningsinstitution. Alltså det fanns väldigt många utbildningsinitiativ som drevs då, men det fanns väldigt lite av samverkan mellan utbildningarna, och försöka hitta en gemensam grund, för, alltså idémässig grund för alla dessa utbildningsinitiativ, vilket var ganska lätt, alltså vad står vi för, och kunde man hitta en samverkan kring marknadsföring och även undervisning, och få till något som jag kallar då, alltså gärna college, alltså en löst sammansatt, alltså en paraplyorganisation med många enskilda självständiga utbildningsinitiativ på olika nivåer, både folkhögskola, yrkesutbildning, men också en akademisk nivå då. Så det var mycket kontakter tagna med olika universitet och högskolor och forskningsstiftelser för att finansiera det här, och få till då gärna college då, med Schumacher College i England som förebild och inspirationskälla, där vi hade vissa kontakter också då. Och det tredje huvudspåret, det var Village College, det var ju Cultural Center, alltså att bygga vidare på ett ännu större kulturutbud med scenkonst, festivaler, men där det stora huvudnumret var ju då Tilma af Klint konstmuseum då. Att bygga det på platsen, och det hade ju varit involverad i också som kultur- och fritidschef i många år, och sen gick det i stöpet av olika skäl då. Så att det låg på is, de initiativen.
Men liksom som erfarenhet, för det här är ju någonting som jag känner igen, att rörelsen är ju kantad av motsättningar, och det har varit under lång tid. Det är ju inget modernt fenomen. Men har du någon idé om vad det beror på, eller varför blir det på det här viset?
Ja, vi har ju, dels är det väl så att inom kultur och andra rörelser, det är ju många starka individer och då som är väldigt profilerade och starka egon, höll jag på att säga också. Jag har ju varit teaterchef och så här, valla katter var någon som beskrev det som, alla liksom går sin egen väg. Så att det kanske uppstår lätt motsättningar. Det är ju inget unikt för ytterhjärna, utan det sker en frikyrkorörelse, det sker en splittring hela tiden då. Men jag blev lite förvånad över ändå att de här, alltså det fanns vissa grundmotsättningar här och var då, som jag inte var liksom riktigt medveten om innan jag, och som väl till viss del då försvårade alltså utvecklingen. Så att det var väl mycket det som jag la min kraft på, att föra samtal med olika människor och olika aktörer och försöka skapa någon slags samstämmighet och att vi har ett gemensamt mål att utveckla och skapa forum för det då hela tiden, inom alla de här tre områdena då. Så att säga.
Men jag tänker bara, för det låter ju som en ganska rimlig ambition som ju inte är särskilt unik för antroposofer, att det blir bättre om man samverkar.
Ja.
Så därför är det ju liksom det här motivet, varför inte det går, är ju lite spännande.
Ja. Ja.
För vi anser ju själva att vi är ganska bra på att samverka. Ja.
Jag vet inte om jag håller med dig där.
Nej,
faktiskt.
Det alltså, inte
i praktiken så tycker jag att det verkar vara peka på motsatsen.
Ja, jo, det kan jag hålla med om. Att,
idealen kanske är högre då. Än.
Ja.
Ja, men min min metod var väl att ändå kunde man enas kring en slags gemensam vision av vad vill vi att ytterhjärna ska vara då? Alltså om 7 år, jag hade en sån här 7-årsplan. Kan vi enas kring det, att det gynnar alla då? Det får ju också fart på de näringsidkare som, alltså det är ju underlag för allt det här då, som också ekonomisk och back då, om det blir ett ökat folkliv, om det blir fler utbildningar, om mer människor bor här, om det etableras företag och så vidare, då allting växer då och blir också mer lönsamt. Så att jag tror att kan man ändå se den gemensamma visionen, alltså, eller vi hade ju 3 olika visioner som gick ihop då till en vision, och då blir det lättare att man diskuterar det, vart vill vi då? Och sen är det ju olika särintressen som naturligtvis värnar om sin egen ekonomi, vill jag bara säga, ibland då, och så vidare, att man försöker lägga då gammalt groll liksom, att det har varit.
Men vad fick du för svar på den frågan? Vart vill vi?
Jag upplevde ett väldigt stort gensvar, måste jag säga, och det skrevs positivt och att det var samtal som fördes i en väldigt positiv anda, och att man också knöt externa. Det var väl också en känsla av att många som hade sökt kontakt med, alltså försökt, jag hade någon idé då, inte hade fått någon svar, utan att alla som hörde av sig skulle man ta på allvar, och att det fanns, man ska alltid ha en urskiljning, men ändå bjuda in, och att det här med hur man definierar antroposofi ska inte, utan man ska ha någon slags gemensam värdegrund, alltså idémässig grund då, men att då kan vi samtala, och lockade ju flera. Ekopedagogiskt centrum var en verksamhet som beslöt sig för att slå sig ner här och bedriva verksamhet. Så att jag upplevde att det fanns en positiv liksom förväntan hos många människor då. Men det som hände var ju att pandemin slog till då 2020, och då blev det omöjligt att få lönsamhet i de här. Så att istället för att, ja, vi försökte ju kämpa på, men det var så osäkert också. Nu öppnade det upp och sen så stängs det ner igen och sådär. Och jag vet att Vidarstiftelsen hade stora ekonomiska problem sedan tidigare, så att mitt uppdrag blev ju då, det sorgliga uppdraget, istället för att utveckla så blev det att avveckla. Så att det var ju att lägga ner allting då. Och sen hade jag väl en förhoppning om att ändå, man var ju så begeistrad över det här uppdraget, att se de här potentialerna, vad som skulle kunna bli. Så att jag gjorde väl vissa försök att ändå kunna i någon mening fortsätta verka då, men nu är jag ju borta liksom, eller inte kvar i det här sammanhanget längre, utan att jobba med helt andra saker.
Jag tänker, det här är väl lite, jag ska säga, en stående fråga även internt. Alltså, hur löser man de här frågorna? Lönsamheten är ju en, men även den här samverkan och den här ledstjärnan. Så det var det jag tänkte, liksom, hur kan man tänka kring det? Vad skulle ledstjärnan kunna vara som man kan enas kring för att driva det här projektet vidare?
En ledstjärna är ju att alltså ytterhjärna som plats och centrum då för en samhällsutveckling då, som man kan enas kring vissa gemensamma parametrar där. Alltså ytterhjärna behövs verkligen som plats i världen, och det är många utifrån som ser det också då. Alltså det var ju överväldigande hur positiva. Man tog kontakt med professorer kring det här, gärna college-idén, och på olika lärosäten, hur positiva de var till de här idéerna och kom med egna förslag och sådär. Så att jag tror att världen behöver ytterhjärna, men att man då ser en plats som är kanske öppen för mer strömningar då, än enbart antroposofi. Mycket den nya hållbarhetsrörelsen också. Och både när det gäller liksom utbildning, kulturellt, andligt centrum, men också en plats där man bor och där man verkar. Då. Det tror jag, och det borde man kunna ena sig kring och hitta vägar framåt.
Alltså för jag tänker att alltså, i ett samtal där innan så det finns också ett i vissa fall ett moment av att antroposofin eller antroposofer kan exkludera. Va?
Ja.
Och jag personligen så tänker att det är ju lite grann en utmaning och ett hinder.
Mm.
Vad tänker du om det? Alltså hur, ja, det är väl, vad kan man göra åt saken eller vad kommer det sig av?
Ja, nej, men där tror jag att det är väl att... Alltså när jag jobbade med de här frågorna så upplevde jag inte det. Alltså när vi satt och diskuterade det här med Hjärna College och det var ju att vi tittade väldigt mycket på det här med den idémässiga liksom grunden för det här, och det var ju impuls från olika håll, och att vi när man börjar diskutera de här frågorna så finner man att det finns en väldig samstämmighet på djupet, alltså utan det blir väl mer att man har när man inte skapar forum för det här, det är väl då att man ja, men de där antroposoferna vill inte ha in någonting ut, eller att det finns väl också hos en del antroposofer, en hjärna har ju också blivit en plats för många, många alternativa människor som kanske upplevs som för flummiga och att det är då inte tillräckligt formulerat, att det är för men jag kan se att ja, det kan naturligtvis vara ett hinder, men min upplevelse var just att när man sattes ner och pratade om de här frågorna så blev det en väldigt positiv energi. Ja. Det blev aldrig att någon liksom drog sig undan, utan snarare så skapades det liksom, ja men vilka möjligheter vi har nu liksom.
Nej, för jag tänker att alltså, just det där samtalet är nog en nyckel så att säga. Mm. För jag, alltså, jag har lite egna teorier där om att det också kan finnas en viss ängslighet liksom, utifrån att man stänger ner vida kliniken och så vidare. Man liksom då kanske drar sig tillbaka och är lite ängslig och inte liksom vågar ta initiativ eller alltså, och nyckeln till det skulle då kunna vara det här samtalet, eftersom dina erfarenheter är att det liksom det finns ett positivt gensvar liksom också ute i den stora världen så att säga.
Men det tror jag många, alltså att jag bjöd ju in aktörer och att alltså ville skapa delaktighet, och det hade man kanske inte upplevt tidigare, att det fanns den öppenheten och det skapades forum för det här, och det såg man ju väldigt positivt. Men sen är det ju, sen tror jag det är ett problem att det har varit en del negativa vinklingar, och dels debatten kring Vidarkliniken då, men också Solviksskolan naturligtvis, den dokumentären, och folk undrar liksom vad är det som pågår, och den här sektstämpeln då igen då.
Men jag tänker, om man gör ett litet metaperspektiv på den här, du har ju ändå varit teaterchef, du har jobbat i kommunen, du har jobbat i Hjärna. Vad skulle samhällsbehovet vara? För det ena är ju liksom det individuella behovet av en esoterisk plats.
Ja.
Men om man gör det till en valfråga är ju populärt nu.
Ja. Nej, men jag tror ju att om man tittar på hela världen, ett större liksom perspektiv då, så står ju mänskligheten inför enorma utmaningar med klimatförändringar och också man ser de här ökade motsättningarna mellan fria demokratiska samhällen och totalitära samhällen väldigt tydligt just idag nu då med krig i Ukraina och så vidare, att det behövs centrum för en positiv mänsklig utveckling på en slags andlig grund. Jag tror att det är liksom att man det räcker inte med, alltså det måste finnas ett djup i hur man tänker och hur man ser på människan och vad man utgår ifrån när man tittar på världens och människans utveckling och att det här, det finns ju sådana centra, men jag tror att där har också med ytterligare med sitt andliga arv då en enorm möjlighet, alltså det är som en fysisk vacker inspirerande estetisk plats då med en infrastruktur, men också att kunna då bli ett centrum, en tankesmedja, alltså de här utbildningsinstitutionerna som samverkar, att det är hit man förlägger de stora arrangemangen kring det, till mänsklig utveckling. Det var ju också att locka hit konferenser, ekobyarnas världs möte liksom, och det ska ju ske här då, naturligtvis. Och så att jag där skulle platsen behövas, för det låter ju väldigt stora ord, alltså för mänsklighetens utveckling framåt. Det finns andra platser i världen, men att i Skandinavien så skulle eller norra Europa så skulle ytterligare kunna vara den givna platsen för detta.
Men jag tänker det är ju en givande tanke, för att jag håller med att vi befinner oss i någon slags läge där å ena sidan det är ganska lätt att bli destruktiv, för allt läggs ner och det går inte så bra och kritik från samhället och det ena. Det andra är ju det här, ett ganska fint, tycker jag, beskrivet motiv av dig, det här mänsklighetsperspektivet. Mm. Men för mig blir det då någon slags tillämpningsfråga. Mm. Alltså hur skulle man då materialisera eller implementera, som det brukar heta nu för tiden, det här mänsklighetscentrumet? Mm. Vad skulle liksom kunna göra så att människor som vill utvecklas åt det hållet skulle komma hit? Mm. Du har ju pratat om de tre initiativen som ju är på något vis kanske lite mer verksamhetsorienterade, men jag kanske är ute mer efter någon slags stämning eller där man kan säga det här motsättningstemat som vi var inne på, det drar ju inte till sig människor, tänker jag.
Nej, men det unika med platsen är ju att du har alla de här delarna. Det är en plats för utbildning, men det är också en plats för kultur, för kulturarrangemang, Hilma och Klint, och också en plats där man samlar företagande, alltså regenerativt jordbruk, läkepedagogik, allt det som antroposofin har inspirerat till då, att det finns samlat på en plats, det är ganska unikt. Och jag vet också att det var det som lockade när vi hade på gång en väldigt stor ansökan till en av dem, det var Formas, en sån här forskningsstiftelse. Som, det var ett nytt forskningsprojekt som handlade om de akademiska institutionerna i samarbete med civilsamhället i någon bred mening kring hållbarhetsfrågor eller de stora mänskliga framtidsfrågorna. Och där skulle vi kunna erbjuda ett unikt nätverk av just alltså, olika stiftelser inom en massa olika verksamhetsområden, alltså inom allt det här som jag nämnde då, som då skulle hitta ett samarbete kring i de här forskningsprojekten då, med de här högskolorna. Och det är nästan bara ytterligare som samlat skulle kunna kunna erbjuda det. Sen sprack jag slutade och då följde här isär. Jag tror det funnits en stor möjlighet att liksom komma i land med detta.
Jag tänker om man så här rundar av resonemanget, så kan man, jag vet inte om man behöver förtydliga, men det är ju någonstans kring samverkan. Samverkan, kommunikation, skapa en plats av lyssnande kanske till och med. Mm. Alltså som skulle kunna vara en sån möjlighet. Sen vet jag inte, vi hamnar ju ofta i så att säga ekonomiska resonemang som vi ju lätt stupar på. Och där är väl också frågan, vad är det för förutsättningar som skulle behövas för att lyckas med en sån ambition?
Nej, men det handlar ju om att söka medel för de olika projekten då. Och i det här fallet med det här forskningsprojektet, det var ju 80 miljoner. Alltså nu skulle ju lärosätena ta en stor del av de pengarna, men det skulle ändå bli pengar för att etablera någonting på platsen och driva det här. Och när det gäller etableringen av ett Hilma Flint konstcenter, som jag fortfarande tror på skulle ju vara något som verkligen skulle bli en vitamininjektion i det här sammanhanget då. Då finns det ju väldigt stort intresse från donatorer och investerare, och det skulle kunna bli en institution som finansieras både av kommunen, landstinget och staten då, statens kulturråd. Så att jag tror på möjligheterna att hitta, alltså även rent ekonomiskt finna, men det ena ger ju det andra då, om man upplever att det är liksom saker och ting faller isär, då blir det inte lika intressant att förlägga till Hilma Flint center här, eller utbildning, utan det gäller, jag tror mycket att det får till en positiv energi och en förväntan och där man lockar till sig nya människor också som har idéer och som tror att de skulle vilja förverkliga de här idéerna just på, i det här sammanhanget.
Men tror du att det är på individnivå eller på gruppnivå eller ännu mer där det här behöver skapas?
Vi behöver få in den heliga anden som liksom en kraft. Ja, alltså det... Nej, men det handlar ju om positiv energi alltså, som uppstår väldigt mycket i mötet mellan människor och där man förstärker varandra och det gäller att få till den här positiva spiralen. Nu har det varit lite grann en negativ spiral då. Alltså det blir helt enkelt lite folktomt alltså på. Och nu tänker jag ju sig, när jag tänker på Ytterhjärna så tänker jag ju inte bara kring Kulturhuset utan att det är ett större sammanhang naturligtvis då, med inkluderat Skillingsholm och så vidare då. Men sen får man ju inte glömma bort heller att ibland kan det låta så väldigt svart, utan det bedrivs ju väldigt mycket bra verksamhet och på alla områden. Alltså det är ju fantastiskt. Alltså jag tror det är 2000 människor jobbar i antroposofiskt-inspirerade verksamheter både inom vård och jordbruk och kultur, så att det är mycket som löper på väldigt bra naturligtvis.
Och det tror jag är en gammal siffra. Alltså, för det här var någon som har räknat ut för 20 år sedan, så det är säkert ännu fler. Och även omsätter ju någon gång, både jag själv och andra har räknat ut att det är miljarder som omsätts i verksamheterna. Så att det är ju en inte obetydlig, om man skulle slå ihop allting. Men där blir ju den här samverkansfrågan då. Det är väl det man upplever, att om man hade ett gemensamt mål så skulle väldigt mycket gå att göra. Och du har ju lite definierat då vilken energi som skulle krävas av mänsklighet och samverkan. Så det är väl ett ganska, tänker jag, positivt budskap i ett sånt där avsnitt. Så att jag vet inte, ska vi börja tänka på refrängen?
Ja, jag tänker, är det några så här saker som jag missat här nu?
Det var någonting som jag satt och tänkte på, och sen så börjar man prata om något annat och så faller det bort. Liksom. Som jag tyckte var viktigt att framhålla. Jag ser att jag kan ta upp den tråden innan vi slutar. Då. Så att, ja, nej men det tycker jag är... Det finns en ironi. Det är så många som känner som jag och som är förälskade i platsen och ser de här möjligheterna och tar initiativ. Så att, det handlar väl om att få till rätt, alltså några som att driva de här frågorna helt enkelt.
Ja, och fånga upp det intresset inte minst.
Nej, alltså det som jag tycker är lite positivt som inte jag hade klart för, men det är liksom alltså just dina erfarenheter att det finns ett intresse och det finns möjligheter så att säga. Men alltså ett medskick till de aktörer som finns idag, det är kanske att skärpa till er och göra någonting tillsammans, eller?
Och samtidigt tror jag att alltså, det är ju alla blommorska, det är så många enskilda initiativ, men för att få till det här centrumtanken då att alltså få till den, då tror jag att det behövs någon form av central, alltså någon form av inte styrning, men alltså att man, det är ju det här att man ska ha en riktning samtidigt som man ska vara öppen då, så att säga då, för att alla ska kunna vara delaktiga. Det tror jag behövs, för att annars blir det lätt att det
och det är väl kanske en intressant frågeställning att ta med sig vidare även till andra gäster, för att om någon frågar mig om Hjärna så brukar jag beskriva det som en extremt platt organisation. Det finns ingen toppstyrning alls, utan alla gör som de vill. Det är en massa egna juridiska personer som har egna ändamålsparagrafer och man gör det man vill göra. Och mot det skulle man då behöva ha någon form av gemensamhetstanke. Och det kan man väl fundera lite vidare på. Hur skulle en sån gemensamhetstanke kunna fungera? Och vem ska ta initiativ till det? Eller hur ska vi få till det?
det tror jag att man måste formulera den här gemensamma visionen, att det finns något, alltså, som man, och kunna ha forum för att diskutera det då, alltså, vad vill vi åstadkomma, en större bild så att säga då, och vad är det världen behöver, att återigen, det är inte bara vad vi vill utan vad behöver världen, och det här och det här och det här och det här, och kan man enas kring det då, så behövs det någon form av samordning kring det här och hur man.
Ska man kunna säga att antroposoferna är ganska dålig sekt, för det finns ingen sektledare?
Det finns flera stycken.
Ja,
det finns så många sektledare.
Det är problemet då.
Men jag tänker kanske lite som avrundning, det är också trevligt till de som lyssnar och tittar. Det kanske sitter olika intressanta uppslag. Både som man kan skicka hit eller även komma och delta i en podd och berätta om det. Det vore väl lite roligt med en återkoppling. Ska vi säga så?
Jag känner mig nöjd.
Ja, men det var jättekul att få komma hit. Och
tack Stefan.
Prata.
Ja. Tack så mycket.
Ja, tack.